الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا زدنا علما آمين. Vi fortsätter att läsa från boken Tafsir ibn Kathir, Tafsir Surat al-Isra, den 17 suran i Koranen. Där är den 7 lektionen. Och vi har påbörjat det stycket där Allah subhanahu wa ta'ala nämner vissa påbud och vissa förbud. Och vi kom fram till vers 37 där Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحَا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Och gå inte omkring på jorden högfärdigt och arrogant. Säkerligen så kan ni varken ta sönder eller penetrera jorden. Och heller inte nå högre än bergen. Här förbjuder Allah subhanahu wa ta'ala muslimerna från att vara högmodiga, skrytsamma, högfärdiga och att gå på ett högmodigt sätt. Allah säger här, gå inte högfärdigt eller arrogant på jorden. Som en jabbar, yani som en tyrann eller en person som tror att han äger allt och alla. Gå inte omkring så på gatan. Yani det här är någonting för hatet till Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah säger, ni kommer inte penetrera jorden eller nå högre upp än bergen. Yani, en person som går högmodigt, tror att han äger gatan, tar han sönder gatan med sitt högmod? Det gör han inte. Yani, hans steg är inte starkare än en ödmjuk människa. Och inte heller med sitt högmod, där han tror att han är bättre och högre än andra, når han högre upp än bergen. Yani, han är aslen inte högre upp än människor och han är inte högre upp än bergen. Och så säger Ibn Kathir att en person som är högmodig kanske straffas med att han får motsatsen än det han avsåg. Än han avsåg att vara bättre och högre än folk. Han kanske straffas med att han får den totala motsatsen. Som det har berättats i Sahih Bukhari. Att profeten alaihi salatu wassalam sa att då en man innan er, han gick högmodigt. Och han hade på sig en vackra kläder. Jättebachtar fi hima. Och han gick en stolt skrytsamt med dessa kläder. Id khasafa bihil ard. Då lät Allah jorden sluka upp honom. Och han kommer att fortsätta falla i jorden fram till domedagen. Ja. Och på samma sätt berättar Allah också om Qarun. Att han gick ut med sina vackra kläder. Och att Allah subhanahu wa ta'ala lät jorden sluka upp honom och hans hem. Så den här mannen som levde före, någon umma som levde före, gick ut högmodigt, satte på sig fina kläder med avsikten att ni visa upp sig. Högmodighet och visa att han var bättre än andra människor. Och går då högmodigt på gatan. Subhanallah, Allah straffar honom direkt. Han ville komma upp över folk. Allah sänkte honom genom att låta jorden sluka upp honom. Och där kommer han falla fram till domedagen. Wallah ala kulli shay'in qadir. Allah kan göra vad han vill. En person kan falla i miljoner år på det sättet som Allah vill. Allah är den som äger tiden och kan göra exakt vad han vill. Och samma sak med Qarun, ni vet han som var kanske den rikaste mannen i mänsklighetens historia. Han var också väldigt högmodig. Allah lät också jorden sluka upp honom och förnedrade honom på detta sätt. Man nämner också i hadithen att profeten alaihi salatu wassalam sa att den som ödmjukar sig för Allah kommer Allah att upphöja. Och så säger Ibn Kathir att han är se sig själv som liten, men han är stor hos folk. Men den som är högmodig kommer Allah att sänka. Han ser sig själv stor, men han är låg hos människor. Så pass att han är så hatad hos människor att han är mer hatad än en hund och en gris. Yani vad han säger här Ibn Kathir. Hadithen. Att den som ödmjukar sig för Allah kommer Allah att upphöja. Och det här är motsatsen till vad folk tänker. Folk tänker om jag är ödmjuk. Så är jag svag. Jag framstår som tuntig. Lä. Du blir upphöjd av Allah subhanahu wa ta'ala. Och folk som är högmodiga tänker om jag är högmodig så är jag en översittare. Yani folk är under mig. Och jag typ är bättre än folk. Jag ser ner på folk och så vidare. Men det blir totala motsatsen. Att den som ödmjukar sig, Allah upphöjer honom. Och det kan man se på våra ulema, de lärda till exempel. Folk som är nära till Allah, awliya, som dyrkar Allah. Är folk som är ödmjuka. De ser sig inte som bättre än andra. De går inte att se ner på folk. Men subhanallah, de är älskade av folk och de är upphöjda. Och när du frågar honom, du är så bra. Han säger nej, jag är ingenting alls. Jag är jättedålig, jag har massa brister. Det är fullt med fel på mig. Wallah, jag är inte alls bra. Ni är bättre än mig. Och så vidare. Fast han kanske är den bästa människan. Men det är den inställningen han har. Den utgångspunkten att jag har massa brister. Jag är inte alls bättre än någon annan. Och som han Allah, han blir upphöjd av Allah. Men den som är högmodig, vad händer med honom? Han tror sig vara för mer än människor. Högre än människor. Men han är den lägsta hos människor. Han är den mest hatade av människor. Och så säger han i Ibn Kathir, mer hatad än en hund och en gris. När du ser en kille, och det finns tyvärr här i orten, är det inte så? Folk som tror att de äger andra människor. Högmodig, kanske ibland hotfull, han kanske har vapen också. Han går och skriker åt folk, du gör så, stick, gå hit och dit. Folk kanske är rädda, de gör vad han säger. Men i hjärtat, tycker de om personen? Har de respekt för personen? Nej, det är bara khauf, det är bara rädsla. Om han dör och säger alhamdulillah, han är borta. Nej, det finns ingen. Ingen som helst respekt. Det är bara hot. Och han är kanske mer hatad än en hund och en gris. Och så är det. Folk tycker inte om högmodiga människor. Folk tycker om ödmjuka människor. En fråga. Vad är högmod? Vad är definitionen av högmod? Eller kibr? Nej, det finns två. Att se ner på folk och att inte acceptera sanningen. Och därför är en av sahaba, han nämnde att han, när han hörde att den som har så lite som en senapskorn, lite högmod i hjärtat, inte kommer gå in i paradiset, så blev han rädd. Och då så sa han, ja Rasulullah, en person tycker om att ha finare skor än andra, finare kläder än andra, är det högmod? Och då så sa profeten, nej, Allah är vacker och tycker om vad som är vackert. Högmod är att se ner på människor och att förkasta sanningen. Och den hadithen är sahih. Så kolla här. Att vilja ha fina kläder, det är okej. Men att ha fina kläder med avsikten att vara bättre än andra, över andra, då är det högmod. Men att bara gilla fina kläder, det är okej. Gilla kvalitet, det är inget fel med det. Men du går tillbaka till avsikten. Allah är vacker och tycker om vad som är vackert. Taib. Högmod är att se ner på folk. Att se sig som bättre än andra människor. Och att förkasta sanningen. Så högmod kan finnas på en högre nivå. Att en person till exempel ser sitt folk som ett högre folk. Och ser ner på andra människor. Det finns. Att visa vita människor ser ner på svarta människor. Eller svarta människor ser ner på vita människor. Eller ni vet länder, ett visst land ser ner på ett annat land och så vidare. Det är kibber, det är högmod. Vi kommer alla från Adam och Adam kommer från Torah. Den bästa är den som har mest taqwa, är det inte så? Eller så kan det vara individuellt, att man ser sig själv som bättre. Och det ska man inte göra, man ska alltid vara ödmjuk. Och se på sina brister, se att man har tillkortakommanden. Och det finns folk som är mycket bättre än dig. Och även om du skulle vara bra idag, du vet inte vart du är imorgon. Du måste vara rädd. Du kan halka, eller hur? Du ska inte se ner på människor som kanske idag är mycket sämre än dig. Allah subhanahu wa ta'ala säger وَكَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. Ni var likadana, men Allah visade er sin nåd. Ni var vilse, ni blev vägledda. Eller hur? Så man ska alltid vara ödmjuk och veta att ens hjärta är svagt om Allah inte stärker en. Man kan lätt halka om Allah inte gör en stabil. Så man ska alltid be Allah med thabat. Och man ska aldrig typ garantera sig själv paradiset. Eller alltid, man ska inte se sig själv som den som alltid kommer att vara bättre än andra. Utan man ser sig själv som ödmjuk. Och det finns alltså ingen som helst nytta i att gå och jämföra sig själv med andra människor. Utan man ser på sig själv. Alla jag brister. Jag har synder, jag har tillkortakommanden, må Allah förlåta mig. Och som vissa av Selef sa, att när du ser en äldre person, så kolla på honom med hur mycket goda gärningar han har gjort som du inte har gjort. Han har levt längre än dig och hunnit göra mer än vad du har gjort. Gärna han är bättre än dig. Och om du ser på någon som är yngre än dig, så tänk att han är bättre än dig, för han har inte syndat lika mycket som dig. Hur den gör, gärna ser dig själv ödmjuk. Gå inte och tro att du är bättre än han. Du kommer från Torab. Du kommer från lera. Som han alla. Och mycket, mycket farligt. De som är högmodiga i nästa liv. Vi nämnde hadithen. De kommer inte gå in i paradiset. Och profeten alaihissalam har också nämnt att de på domedagen, de högmodiga tyrannerna, kommer att vara små som myror. Som folk kommer att gå och trampa på domedagen. Folk är stora på domedagen. Men de kommer vara små som myror. De blåste upp sig i detta liv. Och vad blir de i nästa liv? Totala motsatsen. Små som myror. Folk kommer gå och trampa på dem. Och förnedring kommer att komma till dem från alla håll. Och så sa profeten alaihissalam. Och de har en speciell plats i helvetet. Som heter Bolas. Och han sa det. Den täcks av eldarnas eld. Eldarnas eld. Taib. Den är värre än de andra straffen. Eldarnas eld. Och där kommer de få dricka blodvaret i helvetet. A'udhu billah. Och den hadithen är sahih. Som handlar om folk som är högmodiga. Må Allah skydda oss. Naam. Han nämner också Ibn Kathir att Ibn Umar, Abdullah ibn Umar, såg en man som gick högmodigt. Och då så sa han, inna li shayatina ikhwana. Satan har sina bröder. Men han är en shaitan. Han är från Satans bröder, den som går och är högmodig och tror sig vara bättre än andra. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, kullu dhalika kana sayyuhu 'inda rabbika makruha. Att alla dessa dåliga saker, eller alla dåliga saker gällande dessa, hatar eran herre. Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt flera saker i de här verserna. Han har förbjudit från kirk, olydnad mot föräldrarna, att bryta släktbanden, att vara snål, att vara slösaktig, att vara högmodig, att mörda, att begå zina och alla de här sakerna. Och då säger Allah kortfattat att alla dessa saker är förhatliga hos Allah. Det är någonting som Allah azza wa jall avskyr och hatar. Ja. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ. Och detta är en del av den hikma, den vishet som din Herre uppenbarat för dig. Och så säger Allah, وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Och sätt inte en gudom vid Allahs sida. فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. För då kommer du att kastas i helvetet, klandervärd och avvisad. Välika mimma auha ilayka rabbuka min al-hikma. Detta är från den vishet som din Herre uppenbarat för dig. Yani, dessa påbud och dessa förbud och dessa karaktärsdrag som har nämnts i dessa verser är från al-hikma. De är från vishet. Och al-hikma är att sätta en sak på dess rätta plats. Att sätta en sak på dess rätta plats. Det är hikma, vishet. Så den största visheten är vad? Är någon som vet? Tauhid. Att sätta dyrkan, tillägna sin dyrkan till Allah ensam. Och motsatsen till hikma, typ dumhet, idioti. Vad är den största idiotin? Kirk. Precis. Så den största hikman är det första budet som Allah här nämnde. Vilket är att endast dyrka Allah. Och sen nämnde Allah subhanahu wa ta'ala också att vara god mot sina föräldrar. Det är också hikma. Och här förstår man motsatsen. Eller man förstår att den som gör dessa saker, han är hakim, han är vis. Och man förstår motsatsen, att den som inte gör dessa saker, han är inte hakim, han är dum. Han framhärdar i idioti. En person som är dålig mot sina föräldrar, han är inte hakim. Den som är dålig mot sina släktingar, han är inte hakim. Den som är snål, han är inte hakim. Den som är slösaktig, han är inte hakim. Den som mördar, begår zina och liknande synder, han har inte hikma. Och den som är högmodig har ingen hikma. Så hikma är att göra dessa saker som Allah azza wa jall uppenbara. Då är man en vis person som gör dessa, mashallah, höga karaktärsdrag som Allah azza wa jall uppenbarat. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, och sätt inte en gudom vid Allahs sida. Och här är en faida. Här nämns ungefär, vi sa 20 påbud och förbud i de här verserna. Allah började med att inte göra shirk i den första versen. Taib, Allah började med, jag har den här, att man inte ska göra shirk. Ja. Och han avslutade med samma. Här säger Allah, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Det var det första påbudet i sidan innan, två sidor innan. Yani, sätt inte en gudom vid Allahs sida. Taib, wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyya. Och eran herre har bestämt att endast han ska dyrkas. Och sen kommer påbuden och förbuden. Allah nämner dem. Och så avslutas de med samma. Att dyrka inte någonting vid Allahs sida. وَلَا تَجْعَلْ مَا اللَّهِ إِلَهًا أَخْرَ. Och det här, säger ulema, bevisar hur viktigt det är med ett tawhid. Att det är الأول والآخر. Det är början och slutet. Allting i islam kretsar kring ett tawhid. Det var på grund av tawhid att särskilja Allah som Allah skapade oss. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Det var på grund av tawhid som Allah azza wa jalla sände sina böcker. Skickade sina profeter. Det är på grund av tawhid som Allah azza wa jall skapat paradiset och helvetet. Och endast med tawhid går man in i Jannah. Och utan tawhid är man fördömd att brinna i helvetet för alltid. Så att tawhid är det viktigaste som man ska betona. I sitt vardagsliv, i sin da'wa, i allting. I att lära ut till sin familj, i att kalla folk till islam. Tawhid är först och tawhid är sist. Yani det är det som vi börjar och avslutar saker och ting med. Det är det viktigaste. Och hela Koranen är tawhid, som Ibn al-Qayyim säger. Allt i islam kretsar kring ett tawhid. Du finner i Koranen. Vad är Koranen? Det är, mashallah, att Allah azza wa jall beskriver sig själv. Det är tawhid, rububiyya, tawhid al-asma wa sifat. Du finner att Allah subhanahu wa ta'ala kallar oss till att dyrka honom och inte sätta någonting vid hans sida. Tawhid al-uluhiyya, tawhid al-ibada. Du finner att Allah subhanahu wa ta'ala talar om paradiset och helvetet. Det är inte så. Det är belöningen av ett tawhid. Vi finner att Koranen handlar om påbud och förbud. Det är rättigheterna av ett tawhid. Yani tawhid är att dyrka Allah. Vad är att dyrka Allah? Det är att göra det Allah har beordrat och hålla sig borta från det Allah har förbjudit. Vilket är de påbud och förbud som finns i Koranen och som finns i sunna. B. Ät inte gris, drick inte alkohol, gör inte zina, fasta ramadan. Allt det här går tillbaka till ett tawhid. Taib. Allah nämner i Koranen berättelser om folk som levt före oss. Är det inte så? Om Isa, Adam, Mosa och så vidare. Och det handlar om folkets profeterna som kallat till ett tawhid. Hur det gick för dem som gav gehör och hur det gick för dem som nekade och vände ryggen. Så allting i islam, finns ingenting. Hämta en vers som inte har med tawhid att göra. Det finns inte. Utan allting går i slutändan tillbaka till ett tawhid i al-islam. Det är det viktigaste som finns i den här religionen. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger här vad som händer med dem som sätter gudomar vid Allahs sida. Allah säger فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. För då kommer du att kastas i helvetet malumen. Och malum betyder här klandervärd. Och då säger ulema, yani personen kommer att klandras av andra och han kommer att klandra sig själv. Yani han kommer att säga varför? När han är i helvetet dyrkade jag andra än Allah. Han kommer skylla på sig själv och ingen annan. Men jag var dum och dyrkade andra än Allah. Han är malum. Och han kommer också, man kommer klandra honom. Men hur kunde du vara så dum att du dyrkade andra än Allah subhanahu wa ta'ala? Och det är el-khulasa vad kyrk leder till. El-loum, yani klander. Att man kritiseras. Det finns inget pris, det finns inget beröm i att vara en mushrik. Du kommer inte berömmas för att du dyrkade någonting vid Allahs sida. Utan det är bara kritik. Madhura, yani bortstött, bortkastad. Matruden, yani bortkastad från Allahs rahma. Så, a'udhu billah, från att falla in i ashirk. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i versen efter: Afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha min al malaikati inatha innakum lataquluna qawlan azima. Nah. Och har eran herre gett er söner och gjort vissa av sina döttrar eller gjort vissa av sina änglar till döttrar? Säkerligen ni har sagt förfärliga eller hemska saker. Den här versen som vi sa i början av suran, eller den här suran, tilltalar Ahlul Mekka, folket i Mekka, al-Mushrikin, och självklart tilltalar hela umman. Men specifikt folket i Mekka, al-Mushrikin, de hade ju många felaktiga trosuppfattningar. Ni vet, de hade förvrängt profeten Abrahams religion och börjat dyrka statyer vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. Och en av de sjuka sakerna som de hade fått för sig och hittat på, det var att al-Malaika, att änglarna är Allahs döttrar. Att de är Allahs flickor. Tayyib, a'udhu billah. Så Allah kritiserar dem här. Och han säger, yani, ni ger företräde till er själva framför mig. Yani, ni vill ha söner och ni tillskriver mig döttrar. Och ni vet, som vi nämnde i förra lektionen, att folket i Mekka, folket av Jahiliyyah innan islam, hade en stark avsky till flickor. De hatade flickor. Och det var en skam för dem att föda en flicka. Så pass att de till och med brukade begrava sin dotter levande. Taib. De brukade begrava sin dotter levande. Subhanallah. Och då säger Allah här, yani hur, vad tänker ni med? Ni tillskriver er själva pojkar som ni anser var bättre och tillskriver mig döttrar som ni anser var sämre. Det är helt, yani tvärt emot all logik. Så att det är subhanallah, Allah azza wa jall kritiserar dem här för detta fula påstående. Naam. Och subhanallah, al-malaika, de är ibadur rahman, de är Allah subhanahu wa ta'alas tjänare. De är varken pojkar eller flickor, de har inget kön. De är skapade av Allah azza wa jall för att tjäna honom. Och vad de också då gjorde var att när de säger att änglarna är Allahs döttrar och Allahs barn, så säger de då också att de är gudomliga och de förtjänar dyrkan. Så man kan tillbe änglarna. Det var också en av de saker som den här korrupta trosuppfattningen ledde till. Ja. Och så säger alla, innakum lataquluna qawlan azima. Ni säger någonting otroligt allvarligt, väldigt grovt. Yani, hur kan ni tillskriva Allah azza wa jall ett barn? Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. Och vi har förklarat våra luften, varningar, exempel i den här Koranen, så att de icke-troende må tänka efter och vara försiktiga. Men den ger dem ingenting förutom en ökning i motvilja eller avsky. Naam. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ. Yani, vi har sannoliken klargjort våra tecken och bevis i den här Koranen för att folk ska få sig en tankeställare. Allah i Koranen nämner al-wa'id. Han avskräcker dem för att de kanske ska tänka till att det här straffet kan drabba oss. Och Allah nämner också i den här Koran al-hujaj wal-bayyinat wal-mawa'id, yani bevis och el-mawa'id, påminnelser, tankeställare, för att sätta folk på plats och få dem att sluta upp med den kyrk och den orättvisa och de lögner som de gör. Men tyvärr, Allah säger här, وَمَا يَزِيدُهُمْ, men den ökar dem bara, yani al-zalimin, i nufura, i att de, i deras avsky, yani avsky, och de vänder sig bara längre bort från sanningen. Och här säger också Imam Sa'di att Allah subhanahu wa ta'ala i Al-Quran Al-Karim har klargjort saker och ting på det mest tydliga av sätt. Och det mest tydliga som Allah azza wa jalla har klargjort i Koranen är tawhid, hans unika rätt att dyrkas. Det är det som Allah azza wa jalla betonat genom hela Koranen på olika sätt, med argument, logiska argument, med tecken i skapelsen, med också argument på hur dumt och idiotiskt det är att dyrka någon annan än Allah, hur fel det är att dessa falska gudar varken kan gynna eller skada vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. Yani på alla möjliga sätt, från alla håll klargör Allah azza wa jall hans yani tecken och hans bevis i den här Koranen. Så alhamdulillah, för den som är mottaglig, han tar emot det. Budskapet, anammar islam, underkastar sig Allah och dyrkar endast Allah. Men för den som är högmodig, den som är mushrik, den som hatar sanningen, som Allah beskriver de flesta människor med. I Koranen han säger att de flesta av människor hatar sanningen. Taib, walakin akthara an-nas lil-haqqi karihun. De hatar sanningen. Så för dem spelar det ingen roll hur många bevis du hämtar. Allah till och med nämner att det spelar ingen roll om det kommer änglar från himlen. De kommer inte acceptera sanningen. För de vill inte. De är inställda på att det här är fel och det som de gör är rätt. Och de vill försvara sin batil, sin falskhet till varje pris. Så vad händer när en person har den här inställningen att jag har rätt, allt annat är fel. Fast han har fel. Och sen kommer sanningen till honom. Kommer han att öka i vägledning eller villfarelse? I villfarelse. För det är värre när han har fått bevisen och förnekar dem än innan han fick bevisen. Eller hur? För då är han trotsig, då är han mu'anid. Vilket är det värsta en person kan vara. Vilket är det shaitan var. Shaitan var inte en person som inte trodde på Allah. Shaitan visste, han visste mycket väl Allahs storhet, Allahs ensamma rätt att dyrkas. Men hans kuffer, det var el-inad, det högmodet, och hans trots att vägra underkasta sig. Så den trotsiga som nekar bevisen efter de har kommit till en är den värsta av människor. Och den som då är mest vilsen av alla. Allah säger också sen, قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إذن لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. Och säg Muhammed alayhi salatu wassalam, säg till folket, till dessa avgudadyrkare, om det hade funnits andra gudomar tillsammans med honom, med Allah, som de hävdar, så hade de säkerligen funnit en väg till tronens herre genom att söka hans välbehag och att vara nära honom. Yani här säger Allah subhanahu wa ta'ala att han säger till profeten Muhammad a.s. att säga till en mushrikin, dessa avgudadyrkare, de som påstår att Allah har partner från skapelse, de som tillskriver honom partner från profeterna eller från änglarna eller från statyerna eller vem det än må vara. Taib. Vad händer? De säger då att det här logiska argumentet att ni dyrkar dessa avgudar för att komma närmare till Allah. Samtidigt som ni påstår att dessa avgudar också dyrkar Allah. De säger att änglarna dyrkar Allah. Om du frågar en mushrik i Mekka, han kommer säga att änglarna är Allahs tjänare, eller hur? Profeterna, de är Allahs tjänare. Är det inte så? De kommer säga att de här statyerna vi dyrkar, de är skapade av Allah. Om de nu hittat på att de har någon form av falsk liv, så kommer de alla säga att de försöker närma sig Allah, komma nära till Allah. Och då säger Allah helt logiskt, varför gå igenom dessa falska gudar? Om de ändå är som er, försöker närma sig Allah, gör då det som de gör genom att dyrka mig ensam och inte sätta någon vid min sida. Eller varför gå igenom någon som är skapad som er och som dyrkar mig så som ni gör? Allah behöver ingen mellanhand eller medlare. Utan vill ni komma till Allah och närma er Allah, dyrka honom direkt. Så som ni påstår att era falska judar gör. Taib. Det var ett väldigt logiskt argument som man kan ställa till en kafir. Den här, ni säger att Jesus är Gud, han är Guds son. Men Jesus ber till Gud. Varför ska vi då inte be till Gud? Så som Jesus ber till Gud. Eller hur? Varför ska vi gå igenom honom? Han har inte sagt att vi ska dyrka honom. Utan han själv bad till Allah Azza wa Jalla. Och det står i Bibeln. Eran Bibel. Det står att Jesus faller ner på sitt ansikte i bön. Eller varför ska vi inte tillbe Gud så som Jesus tillbe Gud? Varför ska vi inte tillbe Allah Azza wa Jalla så som alla profeter före Jesus har gjort i Bibeln? Genom att tillbe honom direkt. Allah Azza wa Jalla behöver ingen wasita. Han behöver ingen mellanhand. Och det här är en sak som shaitan har lurat el-mushrikin med i gamla och i senare tider. Då han kommer till el-mushrikin, de som gör kyrk. Och han säger till dem, ni kan inte be till Allah direkt. Ni är så smutsiga och ni är så dåliga och ni har så mycket synder. Att det inte är passande att ni ställer er och tillber Allah direkt. Utan tillbe istället någon som är ren. Och som är nära till Allah så kan han tillbe Allah åt er. Yani, någon emellan. Och så kommer de med den här shaitan-liknelsen. De säger om du vill gå till presidenten. Du kan inte. Men du kan gå till hans yani, sekreterare. Han är nära honom. Och han kan berätta till presidenten vad du vill ha för någonting. Eller hur? Men Allah är ingen president. Allah han är Rabbul Alamin. Den som hör allt, den som ser allt. Och den som säger att vi endast ska dyrka honom. Vi ska inte gå igenom någon. Vi ska gå direkt till honom. Subhanallah. Så shaitan lurar folk ibland med såna här dumma argument. Allah musta'an. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala och upphöjer sig själv. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulun. Upphöjd är Allah över vad de säger. Yani dessa mushrikin, al-mu'tadun, al-zalimun. I deras påstående att det skulle finnas andra gudar vid Allahs sida. Uluwan kabira. Han är högt upphöjd över allt det som de påstår. Yani ta'alien kabiran. Bel huwa Allahu al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Naam. Så Allah azza wa jall upphöjer här sig själv från dessa falska påståenden. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal-ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Att de sju himlarna och jorden och allt som finns där i glorifierar eller prisar honom, och det finns ingenting som inte prisar Allah. Men ni förstår inte hur de gör det. Och sannolikt så är han alltid skonsam eller mild och förlåtande. Allah subhanahu wa ta'ala säger här att allt, himlarna och jordarna och allt vad som finns där i, upphöjer Allah subhanahu wa ta'ala och prisar honom. Upphöjer Allah azza wa jalla över det som dessa mushrikin påstår. Och allt mellan himmel och jord vittnar om att Allah Azza wa Jal är en, den enda sanna guden i hans rububiyya och al-ilahiyya. Här nämner du Allah subhanahu wa ta'ala att allt skapat prisar Allah subhanahu wa ta'ala. Yani allt i himlen, det vill säga alla änglar. Och därför så sa profeten alaihi wasallam att himlen nästan brakar ihop, nästan spricker, eller den är så tungt. Och då så sa sahaba av vad ya Rasulullah, och då så sa han av änglar. som prisar Allah. Och så sa han, varje shibr, handsmått, finns det en ängel som gör sujud eller ruko eller står inför Allah subhanahu wa ta'ala och prisar Allah azza wa jall. Men ni tänker, hela universum, varenda handsmått, yani, vad blir det, 30 centimeter ungefär, finns det en ängel som står och dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Hur många änglar finns det inte då som prisar Allah subhanahu wa ta'ala? Så allt i himlen prisar Allah azza wa jall. Till och med den fråga som kommer här, vad som inte har liv. Vissa av Salaf sa allt med liv. Allt som har en själ prisar Allah. Och vissa sa allt. Gärna till och med planeterna, stjärnorna, allt prisar Allah subhanahu wa ta'ala. Och allt på jorden, gärna varenda djur, varenda växtlighet. Och enligt vissa lärare, till och med allt som är al-jamadat, gärna allt som är livlöst, stenar och liknande, prisar också Allah subhanahu wa ta'ala. Men Allah subhanahu wa ta'ala säger, walakin la tafqahuna tasbihahum, men ni förstår inte hur de prisar Allah subhanahu wa ta'ala. Och så säger Ibn Kathir, varför? För de är inte som ert språk, yani deras prisning är på ett annat sätt än ert språk som ni förstår er på. Och så säger han att den här versen är generell beträffande al-haywanat, yani djur, al-nabat, växtlighet, wal-jamad, och vad som är livlöst. Och det här är den kändaste åsikten. Som det har, han säger, som det har berättats i Sahih Bukhari, att Abdullah ibn Mas'ud sa, vi hörde hur maten gjorde tesbih då profeten a.s. åt. Yani vi kunde höra hur maten gjorde tesbih, yani ett av de mirakel då profeten a.s. åt. Och han nämner också en hadith att profeten a.s. tog upp ett par stenar och sahaba kunde höra hur de gjorde tesbih, och de sa att det lät som en bisvärm, en surrande bi. Och så sa han också, Ibn Kathir, och samma sak när Abu Bakr och Umar och Uthman tog de här stenarna i handen. Och han säger att den här hadithen är känd. Och ni vet också hadithen då palmstammen grät i profetens moské a.s. Allah azza wa jall ala kulli shay'in qadir. Allah azza wa jall är mäktig att göra vad han vill. Det berättas också från Qatada, från Abdullah ibn Babi, från Abdullah ibn Amr, att en man sa, om en man säger la ilaha illallah, så är det kalimatul ikhlas, uppriktighetens ord. Det ordet som krävs för att Allah ska acceptera en gärning. Och om personen säger alhamdulillah, då är det kalimatul shukr, yani ordet av tacksamhet, med vilket en person inte kan tacka Allah med någonting bättre. Yani den bästa formen av tacksamhet är att säga alhamdulillah. Och om han säger Allahu Akbar, så fyller det allt mellan himmel och jord. Och om han säger Subhanallah, fahiyya salatul khala'iq, då är det skapelsens bön. Yani fiskarna, fåglarna, djuren och allting, deras tasbih och deras salat är att de säger Subhanallah. Och i vissa riwaya de säger Subhanallahi wa bihamdihi. Taib. Han nämner också en hadith där profeten a.s. säger att Nuh a.s. då han låg på dödsbädden kallade till sig sin son och han sa till honom, jag ska berätta eller ge dig ett råd. Jag ska ge dig två påbud och två förbud. Anhakuma, det var hans två söner som var där. Han sa, jag förbjuder er från att göra kyrk. Ani kyrk i billa wal kibr. Jag förbjuder er från kyrk och högmod. Och jag beordrar er med la ilaha illallah. För om himlarna och jordarna och allt som finns däremellan skulle läggas på ena vågskålen och la ilaha illallah skulle läggas på den andra, så skulle den väga tyngre. Och sen säger han på slutet: och jag beordrar er med subhanallahi wa bihamdihi fa innaha salatu kulli shay'in, för det är alltings bön eller prisning av Allah. Wa biha yurzaqu kulli shay, och med dessa ord får allting sin försörjning. Yani när fåglarna och fiskarna och liknande djuren vill ha risk från Allah, så gör de denna tasbih subhanallahi wa bihamdihi på sitt sätt, som vi inte kan förstå oss på. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: innahu kana haliman ghafura, att han är sannoliken halim, det vill säga han är, översatt den här till mild eller nådig. Al-halim är den som är mild, vänlig, skonsam, nådig. Vad så sa vi? Tappar bort mig här. Namn. Allah azza wa jal är haliman ghafura, förlåtande. Och då säger han här, yani Allah subhanahu wa ta'ala är halim för han påskyndar inte syndarnas straff som de förtjänar, utan han skjuter upp det och ger dem uppskov. Men om de fortsätter och framhärdar i sin otro och sin synd och sitt förtryck, så kommer han att ta deras liv starkt, hårt och plötsligt. Som det har nämnts i Al-Bukhari och Muslim, att Allah subhanahu wa ta'ala ger uppskov till al-zalim tills han tar honom plötsligt. Och så läste han versen: wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya al-zalima. Och på så vis tar Allah städerna, yani straffar dem, då de framhärdar i synd. Inna akhdahu alimun shadid, hans straff är sannoliken strängt och hårt. Namn. Det är också en subhanallah, en sak. Allah azza wa jalla skapade mänskligheten för att dyrka honom ensam, för att lyda honom. Men trots det finner vi att majoriteten av folk inte gör det. De framhärdar i otro, i kuffer, i synd, i orättvisa och ibland till och med lögner om Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah håller deras liv i sin hand. Varenda andetag är med Allahs tillåtelse. Yani de är otacksamma. De gör det till det de skapades för. De vänder sig mot honom, trotsiga, men han låter dem leva. Det här är al-hilm. Men han är överseende. Han låter dem vara. Han ger dem den här chansen. Leva det här livet 50-60 år. Han visar dem sina tecken. Vill de inte tro, så tar han deras liv plötsligt. Och de framhärdar i synd, och han låter dem leva. Och han är rafur, som han säger i versen. Förlåtande. Yani hur mycket kaos de än gör, hur mycket synd de än gör, om de bara vänder sig till honom, så kommer de finna honom förlåtande. Han kommer förlåta allting dåligt de har gjort. Subhanallah. Dörren till Tauba hos Allah är inte stängd. Den är öppen. Han är rafur. Men dör de i sin kyrk, så har de ingen annan än sig själv att skylla på. Allah al-musta'an. Vi tar en till vers. Allah subhanahu wa ta'ala säger: wa idha qara'ta al-qur'ana ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Att om du, Muhammad alayhi salatu wasalam, läser Quran, så sätter vi mellan dig och de som inte tror på nästa liv en osynlig slöja eller barriär eller skärm. Eller vi avskärmar deras hjärtan så att de varken hör eller förstår. Naam. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala till profeten Muhammad alayhi salatu wasalam att då han läser Quranen, så kommer Allah azza wa jalla att göra en hijab, en barriär som täcker mellan honom och dem. Naam. Och då säger här, det finns två tafsir på den här versen. Vissa ulema säger att det betyder en barriär över deras hjärta, så att de varken kan höra eller förstå sanningen. Som Allah nämner i nästa vers, وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّ. Yani deras hjärtan är låsta eller stängda. Det spelar ingen roll hur mycket bevis du hämtar till dem, de kommer inte lyssna. De vill inte lyssna. Yani de har som stängda öron. De lyssnar men de hör inte. De har ögonen öppna. De ser men de förstår inte. De har ingen insikt. De har ingen förståelse. Deras hjärtan är inte alls mottagliga. De är stängda och låsta. Och då säger här vissa ulema att det här är ett straff från Allah subhanahu wa ta'ala. Då de valde att neka sanningen. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger. فَلَمَّ زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Att när de valde att gå vilse så vilseledde vi deras hjärta. Yani inte att Allah vilseledde dem först, utan de själva valde att avvika från sanningen. De själva valde att avvika från sanningen. Och självklart allting är med Allah Azza wa Jalls qadar. Och Allah Azza wa Jall visste vad de skulle välja. Men när de valde att avvika så lät Allah deras hjärtan avvika. Och stängde och förseglade deras hjärtan. Så att de inte hör och förstår och inte kan ta åt sig budskapet. En annan tafsir på versen är att Allah Azza wa Jall ordagrant gör en barriär mellan profeten Muhammad alaihissalam och folket i Mekka vid behov. Och då nämner här Ibn Kathir och al-Mufassirun bevis på detta. Och de säger att när Allah Azza wa Jall uppenbarade Tabbat yada Abi Lahabin Watab, suran om Abu Lahab och hans fru Wamra'atuhu. Är någon som vet vad hon heter? Jamil. Hon var en väldigt jobbig kvinna. Utöver hennes kuffer var hon en väldigt jobbig kvinna. Och då säger de här i den berättelsen att när den här suran uppenbarades så tog hon åt sig. Yani, vad är det här? Mohammed pratar om mig och min man. Yani, så hon kom till honom och det sägs att hon hade någon så här typ form av verktyg eller vapen eller någonting. Hon ville yani, vara fysisk och slå profeten Mohammed a.s. Så hon kommer då profeten a.s. Sitter tillsammans med Abu Bakr radiyallahu anha. Radiyallahu anhu. Och då så säger Abu Bakr, hon är på väg mot oss. Och jag är rädd att om hon ser dig, yani hon kommer göra någonting. Och då så sa profeten alaihissalam, innaha lam tarani. Hon kommer inte se mig. Hon kommer inte att se mig. Helt övertygad. Och så började han läsa Koranen. Och qara'a Koranen. Och sökte hjälp med detta. Och så, och det han namn. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Och då kommer den här kvinnan tills hon ställer sig vid Abu Bakr och hon säger, har du sett profeten alaihissalam? Nej, i alla fall. Hon ställer sig vid Abu Bakr och hon såg inte profeten alaihissalam som satt bredvid honom. Och då så sa hon, ja Abu Bakr, det har nått mig att din kompis har yani hajani, det vill säga han har kritiserat mig, alltså den här Koranen, surat Tabbat. Och då så säger Abu Bakr, nej, wa rabbil bayt, han har inte alls talat illa om dig. Det är från Allah subhanahu wa ta'ala, det är inte från Muhammad alaihissalam. Så han har inte alls talat illa om dig. Och då så vände hon sig bort och gick därifrån. Så kolla där hur Allah azza wa jalla gjorde en hijab, yani en barriär mellan honom och henne. Han satt framför henne och hon kunde inte se honom. Samma sak som i grottan. Idhuma fil ghar. Alltså de ställde sig vid ingången, de satt precis där nere, de kunde inte se dem. Allah azza wa jalla gjorde en yani barriär mellan dem. Och Allah azza wa jalla ala kulli shay'in qadir. Och i vissa hadither så nämns att det var Jibril som kom och ställde sig emellan och gjorde så att hon inte kunde se honom. Wallahu a'lam. Ja. Och vi avrundar därför idag och fortsätter inshallah ta'ala på torsdag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.